Du lyssnar på Grosshandlarens dotter, den första delen i serien om Aurora av Bente Pedersen. I ljudboken förekommer en del föråldrade uttryck och begrepp som förlaget har avstånd ifrån men valt att behålla för att understryka tidsandan. Prolog. Februari 1902. Stormen hade rasat i 3 dygn. De hade inte sett så mycket som en armlängd framför sig, de som nödvändigtvis måste ut ur baracken. Arbetet i gruvan gick sin gilla gång, oavsett hur vädret var. I berget märkte de inte stormen. Kararna hann gå till sitt skift och komma tillbaka och få sig ett slags vila och så gå till ännu ett skift. Och fortfarande låg hon i verkar, deras unga kokerska. De hårda kararna var bleka och hjälplösa. Snöfallet stod så tätt att rallarna snabbt hade gått vilse på den korta vägen till gruvan om det inte hade spänts rep mellan nedgången till fjället och barackerna där arbetarna bodde. Det var så illa i baracken att laget helst skulle ha stannat längre i berget. De förstod sig inte på kvinnfolks smärta. Men bakom de hårda ansiktena och de tuffa blickarna fanns mycket ömhet. Hjärtat var varmt i gruvarbetaren. Så lugnade åtminstone stormen sig, och kararna fick skicka iväg den yngste och spänstigaste. Han fick bege sig till nästa barack och hämta kokerskan därifrån, för nu måste de ha hjälp av kvinnfolks händer. Nu var det inte långt kvar, åtminstone hoppades de att de skulle slippa plågorna snart. Kvällen blev till natt. Det klarnade upp och stjärnorna glittrade som de vackraste diamanter i ett välfyllt smyckeskrin. Hon som kom i sällskap med den unga slusken som hade löpt på skidor och inte hade förstånd på att vara så mycket som antruten hade väderbitet ansikte och röda händer. Gruvarbetarna sprang när hon öppnade munnen, både stora bjässar och gängliga slöfockar. De fick skotta snö och koka på kaminen och bränna stålet i både knivblad och sax. Den största visade sig vara den med sämst mage. Det handfasta kvinnfolket skickade honom till ingenjören. Hon sa rent ut att han gick i vägen och de skulle nu ändå veta av det här där borta. Och han for iväg på skidor, för nu var det inte längre farligt att färdas ute. Månen visade sitt alldeles runda ansikte. Och över Muskogeisa flög norrskenet och bredde ut sig över himlen som en väldig ljusvävnad. Polarskenet fladdrade, trasslade ihop sig och sträckte sig. Det buktade sig och flaxade, som om himlen var full av lätta dansöser som fladdrade med sina tunna, skimrande sjalar i gult, grönt, rött och violett. De frestade, lockade och lovade. Inne i baracken kom det motvilliga barnet till världen. I alla fall 2 veckor över tiden. Modern grät och kararna grät och hon som hade hjälpt till torkade ett par tårar hon också. Hon la ungen i armarna på han som stod närmast för hon måste fortfarande hjälpa barnaföderskan och det var inte meningen att hon skulle bli fäst vid det här barnet. Helst skulle hon inte ha fått hålla barnet överhuvudtaget. Men vädret hade om inte gjort de väl uppgjorda planerna. Ungen som inte hade önskat att bli född hade fått alla till att hålla andan. Den första som fick hålla den lille, bortsett från hjälpkvinnan, var en kringflackande gruvarbetare från Finland. Han hade aldrig lagt armarna om något så litet och mjukt och hans röst fick ett annat läge när han nynnade en barnvisa med ord där hemifrån. Barnet glömde att vara hungrigt. Du har visst ungar, du, sa hjälpkvinnan och blev mild i ögonen. Åh nej, utbrast han med sångrösten och ville helst ge ungen vidare med detsamma eftersom han fick såna misstankar riktade mot sig. Du har handlaget, sa hjälpkvinnan. Ska inte modern få hålla? De tyckte synd om henne, fast de visste hur det måste bli. Ungen ska i alla fall ha mat, tyckte en av kararna lågmält. Dammet satt i fåret.